Hej allihopa! Idag i det här avsnittet så kommer jag, Annika, att vara själv. För att vi kan inte få ihop det. Madde är på kurs eller håller kurs. Så det här inspelningen sköter jag helt själv och hoppas på att det ska ändå bli ganska bra. Jag har funderat på vad jag ska prata om. Det finns ju en uppsjö och vi har ju pratat tillsammans med Madde och jag mycket om vad vi är intresserade av. Och ett samtal är ju alltid ett samtal som skapar en härlig energi och olika vändningar. Så det är lite svårt att sitta själv att prata. Men jag ska göra ett försök och jag tänkte faktiskt prata om varför mår vi dåligt ibland. Och jag tänker inte gå in på djupet så. Jag tänker använda mig av en fundering eller en väg. Och det är hur våra hjärnor funkar och våra känslor. Lite grann. Jag är ingen expert men jag kan en del. Jag har läst ganska mycket och det finns ju vetenskapliga rapporter och allting på det här. Men jag tycker det är spännande framförallt. Verkligen. Och då tror jag ni har förstått när Madde och jag pratar också att mitt stora intresse ligger i varför gör vi som vi gör som människor. Var kommer det ifrån? Och Madde och jag har ju samma syn på det multidimensionella i en människa. Att vi är någonting som är mycket, mycket större och djupare än vad vi kanske förstår alla gånger. Jag tror att vi har en själ, vi vandrar vidare, vi har andra liv och så här. Men vi har faktiskt också en hjärna i vår mänskliga kropp. Och den är väldigt komplex. Och den har jag alltid varit intresserad av. Den är så spännande för att den är så outforskad och så svår att förstå sig på. Så där tänkte jag liksom att jag ska snurra runt lite. Och som jag sa, varför mår vi dåligt ibland? Det är helt naturligt. För om man tittar utifrån ett evolutionärt perspektiv och vi liksom tittar på hjärnans förmåga eller vad den har för uppgift i grunden, så är det just att vi ska överleva. Så både våran kropp och hjärna är ju liksom fortfarande lite kvar på savannen. Vi måste överleva och vi ska reproducera oss. Och det är ju förstås också ett led i överlevnadsinstinkten. Och vi som lever idag är ju ättlingar till de som lyckades. Och om man då tittar på känslor som vi har. Som till exempel rädsla. Är ju en överlevnadskänsla. Om vi inte hade haft rädsla så hade vi inte överlevt så länge. Och det var ju många som inte gjorde det heller. Men rädsla och andra känslor till det kan ju naturligtvis också ställa till det för oss idag. Mer än vad det behöver. Så det är väl lite det som jag tänker att jag ska snurra runt lite vid. Jag tror inte att det här avsnittet kommer att bli lika långt som vi brukar ha. För att ja, det vet man ju för sig inte. Om jag får feeling. Men som jag sa, rädsla då till exempel. Alltså önskan är ju att vi har ett välbefinnande. Och att vi befinner oss i lycka och harmoni ständigt. Men det är liksom en omöjlighet utifrån det biologiska synsättet. Naturligtvis är det inte omöjligt att befinna sig i en upplevelse av harmoni i livet och välbefinnande. Absolut inte. Men biologiskt sett så är det där. För att vi har signaler. Mängder, miljoner som informationssignaler in i våra hjärnor genom våra sinnen för att den ska kunna sen tolka om det är fara eller inte fara. Och den tolkar alltid i första hand utifrån potentiella faror och hot. Det är det första den liksom tänker. Och det gör ju att den signalerar, den informationen går ju vidare och signalerar i kroppen att det är en fara som kommer att skapa en reaktion som kommer att upplevas som rädsla, oro eller stress. Och som kommer att göra att vi agerar på det. Och då följer ju förstås vissa biologiska, kemiska händelser i kroppen. Som till exempel enkelt att förstå att vi får en ökad puls. Ökad hjärtfrekvens förstås då. Och andningen följer med. Blodtrycket stiger. För att om det är något som är farligt så behöver vi agera snabbt. Och så var det ju på den tiden. Och man kan ju tycka att det är lite knepigt att vi liksom är 2024, att våra utvecklade hjärnor och det livet vi lever idag med all den teknik och AI och allt skulle kunna på något sätt, ja, att inte våra hjärnor är lika liksom utvecklade, men det är den ju på ett sätt. Men om vi tittar på våra hjärnor så börjar den med reptilhjärnan, tror jag ni alla har hört talas om. Där vi har amygdala, en liten nötformad del i hjärnan som just plockar in de första signalerna. Alltså instinkten, reaktionen på faror, hot. Som sen kopplas ihop med hippocampus. Vårt minnescentra. Och sen har vi också ett område som heter insula. De här tre samarbetar. Det är liksom insula är som en samlingsstation kan man säga i hjärnan. Som ska samla in fakta och göra något med det. Och ni förstår ju hur snabbt det här går. Ni kommer ju, det finns ju inte en människa som kan överhuvudtaget förstå det, för det går så blixtsnabbt. Och det är ju för att vi ska reagera. Som om du sätter handen på en spisplatta och du känner ju när du närmar dig att den är varm, då reagerar din hand redan, för att din hjärna har redan registrerat den här faran. Så snabbt går det i systemet. Sen har ju människan utvecklats förstås i evolutionen. Och då pratar vi sen om att nästa del av utvecklingen kallar en del för aphjärnan. Där vi börjar få liksom mera uppfattningar om sin omvärld och vill ha till saker och kunskaper och så. Och sen sista delen är den mänskliga hjärnan. Som gör att vi kan skapa det vi gör idag. Och att vi har den kunskapen vi har idag. Men fortfarande så ursprungligen så är det våran liksom reptilhjärna som faktiskt reagerar snabbast och utifrån för att människan ska kunna överleva. För om den mänskliga hjärnan skulle få styra, då skulle vi kanske sitta och fundera och logiskt tänka, och då är vi redan borta om en fara uppstår. Så vi måste ha den här inre delen. Vi måste ha kärnan. Vi måste ha reptilhjärnan. Och därför tänker jag att man kanske också ska få liksom titta på sig själv med lite mildare ögon. Och förstå att det är ganska naturligt att vi reagerar som vi gör ibland. Och Och att man får en förståelse för den naturliga processen gör ju att man tittar på sig själv på ett annat sätt kanske. Och tar sig an sin rädsla och det här på ett annat sätt. Men också så är det ju så att rädsla och självtvivel har ju varit liksom, eller är ett stort hot då med människans potential i utveckling förstås. Så skulle människor bara ha lyssnat på det och aldrig liksom, då skulle vi heller inte kommit vidare. Men som tur är så finns det ju då våra ättlingar som har haft lite mod och vågat utforskat. Vilket vi är tacksamma för naturligtvis. Så det är ju inte bara liksom, det krävs lite mer ingredienser för att vi ska liksom kunna se våran historia och där vi befinner oss i nutid. Och då är modet en sån ingrediens bland annat. Och det som också är, om man säger, för att inte liksom snurra in sig för mycket på någon fakta och så, för det är inte det jag är intresserad av, utan det är mer att det enkla i det här, det är att hjärnan har ju en medveten del och en undermedveten del, och den medvetna är ju lätt att förstå sig på lite mer. Men den undermedvetna, som är faktiskt den största delen av våra tankar och reaktioner och sinnesintryck och beslut och allt vad det är, den består av 95%. Så 5% ungefär enligt forskning visar att vi har en medveten tankeverksamhet. Så ni förstår ju att under ytan så pågår det mängder som vi inte riktigt vet om. Men det är inte heller, med det sagt, så är det inte omöjligt att ta reda på det. Det går. Det finns jättemycket verktyg till det. Och om man då tittar från, tänker jag så här, att vi, om vi förhåller oss då till rädsla och tvivel, som faktiskt kan ge oss ett illamående i livet. Och illamående menar jag då att vi mår dåligt av det. För det påverkar oss och ger oss stress på slag. Och håller det här i sig, om man inte reder ut det, så kan det ju få svåra konsekvenser för en människa. Och det är ju just att vårt undermedvetna rymmer liksom två saker som bidrar till det här. Det är rädsla och tvivel. Och det har en naturlig förklaring i botten. Men vi kan göra någonting åt det. För vi lever ju trots allt inte på savannen. Så idag behöver vi inte se hot omkring oss hela tiden. Utan vi kan lära oss själva och våra hjärnor att det var inte så farligt. Jag behöver inte agera på det här. Och rädsla och tvivel kan ju ge sig i form av osäkerhet, begränsade sätt att tänka, dåligt självförtroende och framförallt bristande tilltro till sin egen förmåga, men även att kanske till universums förmåga att finnas till för dig. Om vi nu pratar om det större, vilket vi ofta tar in, Madde och jag, för det är ju så, vi är ju varelser i något större. Sen tror ju inte alla på det, men vi tror på det. Och rädsla och tvivel undergräver ju våra förmågor, förstås. Eftersom den måste liksom ligga i det här evolutionära att vi ska överleva. Så det är det som måste styra i grunden. Men genom att vi kan klokt resonera med det när vi väl förstår det, så kan vi förändra det. Och om man tänker sig så här att rädsla och tvivel försöker ofta faktiskt framstå som din vän på något sätt. Den påstår liksom att den ska skydda dig och undvika då besvikelser eller far eller hot. Men i själva verket så hindrar den dig från att få må bra. Och det är ju lite konstigt och knepigt att tänka på. Men så är det ju. Men det är ju utifrån den här, om vi nu, ja, den evolutionära delen. Och det är den jag vill att ni ska ha med er. Att det är naturligt i botten. Men det är inte det som ska få styra ditt liv idag. Den ska få finnas där som din vän när den behövs. Men den ska också inte få ta överhand i ditt liv. Eftersom vi naturligtvis idag är klokare på många sätt. Och hur ska man då göra? Om man nu mår dåligt, är ofta orolig, känner en viss rädsla, tvivel. Ibland så är den ju påtaglig, den känslan. Men ibland så ligger den och lurar och du vet inte riktigt vad det är för någonting. Du kan inte liksom få fram vad det är. Men det finns något gnag där. Och det är ju, den är ju svårare, men den, också den finns ju i det undermedvetna delen. Den medvetna rädslan är ju mycket påtagligare och förmodligen så kan den ha triggats igång av just någonting som faktiskt var lite otäckt eller kunde ha blivit ett hot eller någonting. Och den triggar igång alla de här fysiska, kemiska händelserna i kroppen som naturligtvis då signalerar till din hjärna att oj, 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 nu är det någonting som är farligt. Var beredd på att sticka. Eller var beredd på att slåss. Men det undermedvetna är ju klurigare. Det är mer abstrakt, subtilt. Så den kräver ju lite mer verksamhet av dig att jobba på, tänker jag. Jag har till exempel i hela mitt liv, tror jag, och tidigare inte förstått det, men nu förstår jag det bättre, jobbat med mig själv. Jag jobbar med mig själv varje dag. Jag gör en slags reflektion, bokslut. Eller bokslut kanske inte, men liksom jag gör i alla fall reflektioner över mig själv, mitt beteende varje dag. Samtidigt som jag faktiskt också har förstått och känner att det som är positivt, alltså att min tacksamhet till den jag är, har ju vuxit förstås. Den har inte funnits där, men den har vuxit och den använder jag idag som en positiv spiral. Och ju mer du hamnar i det här, tacksamheten, desto mer levererar det i god energi. Så, men vad kan vi göra då för att liksom, om vi nu har, om vi känner rädsla och tvivel inför saker, ofta så kanske det är så här att vi har, vi tar exempel som jag har brottats lite med, att föreläsa. Och det kan ju vara en liten skara man ska föreläsa eller informera. Men jag har också haft förmånen att kunna få föreläsa i lite större grupper. Jag tycker ju att det är roligt och spännande eftersom jag brinner oftast, eller jag brinner ju för det ämnet jag har föreläst i. Så jag tycker på ett sätt att det är roligt, men är ju totalt livrädd. Och det jag har märkt framförallt i början eller fortfarande faktiskt så kan det vara så, det är att jag, om jag står och börjar tänka på någonting, så att jag har tappat mig liksom min inspiration till det jag ska framföra, eller mitt brinnande intresse, då händer det någonting. Då är det som att jag skapar spöken som gör mig tvivlande. Och det här sker ju utan att jag vet om det. Så det här har ju gjort att jag har liksom i efterhand kunnat reflektera över tillståndet. Att idag blev det inte så där topp som jag kände förra gången. Fast jag egentligen pratade om samma sak. Och det skulle ju kunna vara en sån sak som att du tittar ut över publiken. Eller de som sitter och ska lyssna. Du ser en reaktion hos en människa som du tolkar på något negativt sätt för dig själv. Alltså ett ointresse av någon, för någon kanske sitter med armarna i kors eller sitter och blundar eller någonting. Och genast triggar det igång hos dig själv. Hos mig har det gjort så i alla fall. En rädsla för att inte jag är bra nog. Att det jag ska prata om inte är intressant. Och det skapar ju då lite svett, lite ökad andningsfrekvens, för att jag har en ökad puls. Tycker det är skrämmande. Och i början så fastnar jag nog där mer. Idag kan jag känna att det är, det finns där, men jag kan snabbt få mig tillbaks till ett neutralt läge. Eftersom jag någonstans vet från början att jag går ju inte ut och pratar om någonting som jag inte tycker är intressant. Och om jag har intresse av det och jag har fått förfrågan om att få prata om det, så finns det ju några andra som har intresse av det. Vilket betyder att det får räcka. Sen finns det alltid människor som inte kommer att tycka det är intressant. Som inte tycker att du själv, alltså du som står där och föreläser eller är av intresse. Och så är det ju. Och vi kanske liksom, om vi börjar jämföra oss med de här stora föreläsarna som är egentligen liksom, de är ju nästan som artister som är jätteroliga, häftiga. Ja men herregud, vad har man då att komma med? Ingenting förmodligen. Fast det är ju inte alla som kan vara där heller. Utan vi ska ju leverera en information om någonting som du har fått förfrågan om. Eller som du har valt. Men som du har ett intresse för. Och jag tycker att det räcker. Det räcker så. Det är nog så fint och bra. Men där befinner man sig oftast inte. Utan det har ju många gånger, om du inte är född föreläsare. Liksom, eller alltså så på det sättet. En del är ju jättemodiga, jättehärliga. Och har liksom tilliten till sig själva från början. Men det här exemplet tar jag för att det ligger mig så nära. Och det har varit svårt. Och det är fortfarande svårt. Men idag så låter jag det vara så. Och inser att jag kan inte vara på topp hela tiden. Det är som jag börjar med den här liksom avsnittet här och säger att vi får se hur det blir. För samtalet jag och Madde har är ju en inspirationskälla som gör att vi tillsammans skapar något dynamiskt. Det är lite svårare att göra det själv. När vi inte är vana. För det är vi ju inte. Jag är inte van att sitta och podda själv. Vi har haft något avsnitt vi har varit liksom där vi har varit själva. Men så någonting vi, det som händer med oss ofta. Är ju att vi naturligt reagerar. I ett sammanhang av rädsla, tvivel. Det är naturligt utifrån våran hjärnas perspektiv. det sker en biologisk kemisk reaktion där vi sen har ett undermedvetna som säger saker. Och sen plockar vi in utifrån oss själva beroende på vem vi är och vår historia. Massa saker som gör att vi kanske går i spinn till ett ännu större obehag. Istället för att sansa sig, våga stanna upp, andas en gång, försöka få in en tanke, en ny tanke som inte styr dig i riktning mot spökena liksom, eller hotet eller obehaget, utan tvärtom. Jag gillar ju det här. Det är ett sätt i alla fall. Men sen, och det kan man ju göra, naturligtvis kan man göra det helst innan att man styr sina tankar. Och kanske inte när man står på en föreläsning, om vi tar nu fortfarande det som ett exempel. Det finns ju andra exempel förstås. Men det som man kan hjälpa sig själv där, om det, man får fullständigt panik, vilket inte heller är ovanligt. Det är ju just att låta känslan få finnas kvar där. För den troligtvis kommer inte synas. Den känns. Den är inte farlig. Du kommer inte ramla ihop. Och så tänker jag så här, okej, men om det skulle vara så att man till och med känner sån fruktansvärd panik och ångest i ett sånt läge. Det är inte heller omänskligt, utan det är mänskligt. Utifrån vår naturliga del. Att man även där kan tänka att okej, då får det vara så. Fine, det är det värsta som kan hända. Men nästa gång kan det bli bättre. Men om vi nu pratar lite grann om rädsla, tvivel som begrepp. Och som vi sa, eller som jag sa om vad det kan vara. Hur det kan leverera sig eller hur det kan forma sig med ditt en osäkerhet, dåligt självförtroende och bristande tilltro det här. Då. Som gör att vi just mår kanske sämre idag än vad vi borde göra med tanke på allt vi har och vilka möjligheter vi har. Om vi jämför oss mot, jag gillar inte att jämföra sig, men ibland ska man faktiskt göra det. Om vi jämför oss mot förr. Om man kan lite om historien så förstår man att vi lever ju fasen så mycket bättre idag än vad vi gjorde då. De flesta överlevde ju inte tonårstiden. Många dog i infektioner, blev uppätna av något djur, mördade och allt vad det var. Och då tänker ni kanske, ja, det blir vi idag. Ja, det är klart vi blir, men inte i så stor utsträckning som vi hade det då. Men om vi jämför det så skulle vi ju kunna förstå att vi har möjligheterna idag på ett annat sätt. Och ändå så mår vi så pass dåligt. Så miljontals människor får idag hjälp med medicinering för att må bättre. Och det kan vi behöva ibland, absolut. För vi kan ha obalanser i våra signalsystem som gör att vi behöver rätta till det. Men jag tror att många människor skulle kunna få må bättre på andra sätt. Och det är väl någonstans där jag tänker att man kan försöka se om man kan hjälpa sig själv. Och sen att det liksom just att må dåligt eller känna obehag är inte farligt. Eftersom det är en känsla som kommer att gå över. Sen att känslan skapar, som jag säger, kemiska reaktioner och biologiska i våra kroppar. Det är den fysiska effekten av det, blir ju ett obehag. Men rent fysiskt så är det inte heller farligt. Men har ni någon gång upplevt, vilket många har, för vi är definitivt inte ensamma om att få ångest. För det är också en naturlig del, det är ju stress. Ångest är stress som man oftast tar ut i förtid. Men ångest som kan till och med leda till panik. Det är ju en stark, stark upplevelse fysiskt. Och har man sökt hjälp och fått veta att det är inget fel på mitt hjärta, det är inget fel på mig, då behöver man hjälpa sig själv med att bygga sin tillit till det. Det är ju synd om man ska fortsätta att harva i rädslans värld. Och där liksom, att fortsätta blir ju ett självsabotage. Men att uppleva obehag, men ändå kunna känna sig väl till mods, det är väl ändå bra. Och hur? Ibland så är det ju faktiskt så här att man måste utsätta sig för obehag. Och det är ju för vårt undermedvetna känner sig väl till mods med det som är välbekant. Alltså det som är tryggt, det som är säkert. Utifrån det man tänker, det där vi har pratat om. Men även om det då är välbekant så är ju inte det nödvändigtvis bra för oss. Som ni förstått. Så skälet är ju då för det undermedvetna att det välbekanta känns tryggt. Och när vi ska förändra vårt beteende så kommer ju det då leverera någonting som är obekant och kommer att kännas obekvämt. Och blir ju då otryggt förstås. Och då kommer vårt undermedvetna göra allt det kan för att dra oss tillbaka till tryggheten. Och det är det som blir självsabotaget. Så vi kommer liksom att ifrågasätta förändringarna vi kanske har gjort. Vi kommer att kunna ha förklaringsmodeller till varför vi inte fortsätter med det vi önskade. Vi kommer att göra det som är bekvämt. Och vi har ju en längtan tillbaka till det här välbekanta. För det är ju tryggheten. Sen om det är realistiskt eller logiskt eller liksom bra för oss, det är en annan femma. Men vi behöver få då lite av andra ingredienser som jag nämnde. Till exempel lite mod. Lite uthållighet. Och sen att jobba på någonting som vi ofta hör, tacksamhet. Bland annat. Och det kan man ju göra på olika sätt förstås. Man kan ju använda sig av meditation, mantran, reflektioner, samtal och så vidare. Men någonting så att det känns, alltså det kommer att kännas ovant, men sen att man tar ett steg i taget så kommer det kännas, om man är lyhörd för det, ganska snabbt en förändring som känns bättre. Och så lägger man till ytterligare någonting som kommer levereras i den åt den andra håll, alltså positiv spiral. Och det är så man bygger sin självtillit. Och det är ju jättemycket av det här till exempel som jag, om vi tar, det är ganska lätt för mig att ta det exemplet, det här med att just ställa sig och kanske stå inför människor, oavsett om de är 4 eller om de är 40 eller 400. 400 har jag aldrig stått inför, så att det vet jag ju för sig inte, men jag tänker mig att det är ungefär samma, att känslan, om man är otrygg, om man är osäker, man har inte tillit till sig själv, så kommer den kännas likadan. Sen kanske det känns till en viss skillnad om det är få eller om det är flera, det vet jag inte. Men det bygger ju liksom på ditt inre. Och jag kan ju välja att avstå. Och det kommer jag förmodligen göra. Och hitta på massa ursäkter till varför jag inte skulle informera, föreläsa, inspirera, motivera andra i någon form, om jag inte känner mig lite modig och lite trygg med det jag ska leverera. Så någonstans där, att jobba med sig själv tror jag är en nyckel. Och det är väl liksom, det är ju lite där Madde och jag pratar ofta om i olika former. Och ett sätt är ju att jobba med sin tacksamhet, till exempel, som jag nämnde. Då finns det ju olika sätt naturligtvis man kan göra. Men tacksamhet för sig själv till exempel, det är att börja fundera på vad du själv uppskattar hos dig själv. Det finns alltid någonting. Sen för vissa vet jag att det är svårt att tänka i de banorna, så att det kan sitta lite långt inne. Men bli inte rädda för det heller, för det finns där inne. Det är bara att man inte är van att tänka så. Så sätt dig gärna ner och tänk på, vad är jag tacksam för hos mig själv? Det kan vara att jag har en stark kropp. Att jag har ett mod som oftast visar sig, som leder mig framåt. Det kan ju vara att jag har mycket utbildningar och har tagit mig igenom det. Det kan vara att jag är frisk. Och är jag inte frisk, så finns det kanske någonting även i det. Som, jag är ju inte helt frisk om man ser på pappret, men jag anser mig frisk. Jag är tacksam för det. Så även om man liksom inte tror sig vara, vi säger så här, jag, om vi tar mig som exempel, så har jag diverse tillstånd, diagnoser. Men jag anser mig frisk. Jag är stark och frisk. Det är så jag liksom pratar med mig själv och ser mig själv. Sen är det ju så att i min vardag så kommer det dagar, perioder som jag har liksom en kamp lite grann med min kropp, till exempel, som inte kanske då, ja, men som har någon diagnos, eller som har någon, jag har diagnoser, ett par stycken, som påverkar mig naturligtvis. Men jag anser mig fortfarande frisk. Och det här är ju lite det att leka med liksom sig själv och fundera på. Bara för att du har en diagnos eller du har mått så här, så behöver inte det bestå resten av ditt liv. Utan vi förändrar oss hela tiden. Vi kan förändra oss hela tiden. Vi har valmöjligheter. Och det är också en del av det med, alltså de som överlever, som har liksom en förmåga. Det är våra ättlingar som har sett till att de var starka nog att överleva. Och vi är av dem. Så det finns liksom en slags inre kämparglöd i oss alla som lever idag. Sen, och med det sagt, så går vi inte in då på det här med att vi kan leva efter, att vi fortsätter någon form av liv efter själva den fysiska döden. Det är själen. Men fysiskt så är det så i alla fall. Men du kan alltså titta på till exempel vad du uppskattar hos dig själv. Börja med det och se liksom, ja, men jag är tacksam för det här faktiskt. Börja prata med, eller hur använder du ditt språk till dig själv? Förändra någonting lite grann och så börja träna på det. Tacksamheten för livet. Vad du uppskattar. Du kanske liksom uppskattar ditt jobb jättemycket. Jättetacksam för det. Jag är väldigt tacksam för mitt jobb. Jag är tacksam för min familj, mina vänner, mitt hem, mitt boende. Tacksam för världen. Till exempel, idag är jag tacksam för solskenet vi har. Jag är tacksam för att jag kan resa, uppleva andra länder. Jag är tacksam för skogen, naturen, vattnet. Men jag kanske också är tacksam för vad andra gör ute i världen för oss alla. Sen kan det ju faktiskt vara så här att vi har dagar där vi inte känner någon tacksamhet. För att du är liksom uppfylld av rädsla, sorg eller ilska eller någonting. Och det är ju naturligt. Det är helt okej. Men om du har sån, eller när du har såna dagar ska jag säga. För att vi har såna dagar alla. Så det är inte om. Men om du har svårt att hitta någonting då att vara tacksam för, så kan du istället liksom försöka fokusera på att vara tacksam för något allmänt. Vad som helst. Det minsta lilla. För jag tror, jag vet inte, men jag tror att vi har lite lättare att vara tacksamma för andra människor kanske runt omkring oss än oss själva. För vi brukar ha svårt att se oss själva som värdiga att vara tacksamma för. Vilket är väldigt sorgligt att det är så. För att vi ska vara värdiga. Vi är värdiga. Men om man har svårt för det, så ta någonting annat. För det finns alltid någonting som man kan vara tacksam för. Och när vi är där, så kommer vibrationerna, de positiva vibrationerna, att öka. Prova får ni se. Visualisera liksom där du är tacksam för. Till exempel, det vet vi ju, vi som lever här uppe i Norden. När solskenet kommer fram, när solen skiner, det börjar bli vår. Det liksom, även om en del människor är tröttare på våren och får lite någon form av ångest eller så, så finns det stunder, eller hösten eller så, men vad som, för mig är det våren, för mig är det väldigt viktigt, men oavsett så finns det någonting som du kommer vara glad över. Känna den där känslan. Den ska du fokusera på. Den ska du börja träna på. Är det här lätt? Nej, det är det säkert inte. För en del kommer det vara lättare än andra. Men det går. Och där du kan ta hjälp av om du har svårt, det är ju att hitta inspirationskällor. Antingen som du har säkert någon omkring dig, eller du kanske har hört talas om eller hittar böcker, litteratur. Eller får tips om någon coach, samtalsterapeut. Men för det som är dubbel vinst där, det är att inspirationskällor ger dig, när du känner att du blir inspirerad, då ligger du på en högre frekvens, vilket är positivt. Och dessutom så får du även just inspiration, och du väcker saker i dig själv till liv som finns där redan. För det är ju inte så att en coach eller samtalsterapeut har svaren till dig. De har du själva. Men det kan vara en inspirationskälla till att öppna upp hos dig. Det kan vara en vägledning. Att en person som visar eller speglar dig till att du själv hittar svaren hos dig. Mm. Så ja, det är lite, det är väl lite vad jag ville prata om. Det är just det här att det är, det finns en naturlig del i att vi mår dåligt. Rent biologiskt, kemiskt, från våran ursprungsmänniska, savannmänniskan. Och den är ju så att den finns kvar. Men att vi behöver inte, vi behöver inte tolka våran omvärld hela tiden som farlig eller hotfull eller obehaglig. Vi kan hjälpa oss själva till att förstå att vi kan få må bra. Vi kan känna välbefinnande i livet. Allting är inte otäckt, det är inte katastrof. Men det behövs lite hjälp på traven. Så jag tänker att ni får helt enkelt, om ni vill, fundera på det här. Så låt inte negativa tankar, vilket vi har, för det är som jag sa, 5% är medvetna, 95% är undermedvetna. Ni förstår vad mycket som finns under ytan som vi inte vet. Men ni kan försöka ta reda på det, och det går. Men låt inte negativa tankar härja fritt utan styrning. Var den som sitter vid ratten. Ta ansvar för dem och börja träna på att styra dina tankar. så att det liksom kan jobba för dig och inte mot dig istället. Det är så spännande. Och det händer massor. Även om du inte tror det. Så hitta inga hinder för att utveckla dig själv. Och för att må bra. För det är du värd. Du är verkligen värd det. Och med det sagt så säger jag puss och kram. Så hörs vi en annan gång. Hej då!